vet du till exempel var som kapelle kommer?
Kapelli.
Kapelli. Varför heter det kapelle? Där var Salutorget nu så fanns en strandäng. Och där var då kossorna på strandängen och där var en riftig sån här en herde. Han brukade kallas för pastor. Han satt två bockar upp och två plankor tvärs och så började han sälja mjölk direkt från kossorna åt stadsbon. Och det var klart att hans butik hette Kapelle. Pastor. Och sedan mera när det uppstod en byggnad där så det, där, det var klart att det hette Kapelle.
När är du född och var?
1938 på Mehiläinen. Jag bodde där bredvid också, Fänrik Stålsgatan 12. Det är hörnhuset, hörnet till Hesperiagatan. Så att allt som är mellan Töleviken och Edesviken är hemtrakten.
Hurdant var Töle då?
Det var ju genast efter kriget. Så man hade ju inga ungdomsgårdar eller något sådana här ungdomslokaler. Utan lekplatserna var gatan, trappuppgången, hissen, källaren, vinden, hustaken, portgångarna. Min morsa skilde sig när jag var 4. Jag träffade första gången min farsa när jag var 14. Morsan som gifte sig från studentklassen utan att bli student och hade inget yrke och skilde sig. Hon var städerska, jobbade på dagarna som maskinskriverska. Vi bodde i 29 kvadrat hos min moster. 4 personer i 29 kvadrat så det var inget utrymme hemma heller att leka. Utan det var bara att gå ut alltid.
Hur hade det påverkat dig?
Vi hade det förstås nog minst. Vi hade mina kajpare betydligt större lokaler. De hade ju farsa också och hel familj. Så att det där.
Tänkte du på det mycket då?
Nej, det var ju bara att fråga om att klara sig. På Ritz var det barnföreställning varje söndag klockan 12. Tecknade filmer och det var snövit och alla de där bambina som sprang i den där brinnande skogen. Whatever. Man ville ju komma dit, man hade inte pengar så vi gick med kaipparna dit till Elites, den här uteserveringen där då lallukas alla konstnärer satt och drack öl och vin och whatever. Så frågade vi att saako laulaa och de bara svisha väkeä ja kakarat pois och sådär. Så beslöt vi, lauletaan kumminkin. Och så hade vi riktigt tränat upp att vi sjöng så falskt som vi kunde och skrek. Och det slutade alltid med att de började kasta pengar på oss. Menkää helvetti, tässä on rahaa, menkää vaan pois. På det viset fick vi ju pengar så att vi kunde komma in där på barnföreställning. Där var Tauno Palo, där var Valtari och Frans Emil Sillanpää. Fråga alltid, att kuka sä oot, så sa Frans Emil Sillanpää, att minä olen joulupukki. På den tiden så levde man ju i det där slagsmålens värld. Man var ju hurrig och inte hade ungdomen någonting att göra så att det bildades sådana gängkeilija. Och ovanför oss på Apollogatan hade vi Appiksen keili och när de välde ner längs med Fänrik Stålsgatan så var det bara att gå och gömma sig. Sen dög vi nog när det blev slagsmål med keilina. Det fanns då Väiskin keili på Mökkeliingatan och Aksa keili på det där Nordenskjöldsgatan. Då kom ju nog Appiksen keilis kundar och barn förstärkning.
Så då dög ni. Men hängde du med andra finlandssvenskar?
Ja, jag hade mitt emot bodde Helkare, alltså Ralf Helenius, Ralf Hagelberg, Hageli och Tobbe Löf. Det var de bästa kajparna. Sen senare när jag började för tredje gången i skolan, jag fick ju foten från 4 olika skolor. Till slut ville ju ingen annan ha mig att jag måste flytta från svenska skolan till finsk skola. Det var emellanåt måste jag gå i landsflykt i Järvenpään yhteiskoulu för ingen i Helsingfors tog emot mig mer. Då fick jag ju sen finska kaipare också. Att jag blev ju sen till slut godkänd i Appiksen keili när jag hamnade in i finska norsen. Så blev jag godkänd äntligen där i Appiksen keili. Jag behövde inte vara rädd att få stryk i varje omgång.
Slodes liksom hurrina också eller finlandssvenskarna också?
Nej, det fanns så mycket mindre. Hurrina var väl kanske bättre uppfostrade, att det blev inte sådana här keilir. Det var nog de här fintupparna som strök omkring. Värsta gängen var ju i Berghäll Pispojen keili. Så. Det var ett farligt gäng, man skulle inte kragga med dem. No, det var löjliga juttor som jag satt inne.
Varför berätta?
No, en gång hade jag som 15-åring meka hela dagen för att få igång en kundekaipares flickväns lambretta. Till slut kom en pulsare till mig och sa, vad sa du, vad håller du på med? Så jag försöker få igång den. Jag har checkat, få den bensin, få den gnista. Jag sa, ja, då måste den gå. No, så hände det sig faktiskt att den inte fick bensin och jag fick fram det. Och så körde jag iväg och körde längs Mannenvägen mot glaspalatset. Och kom ända till glaspalatset och så stannade den jäveln. Då steg en polis ut från en spårvagn och började fråga att vem är det som äger den här. Jag sa att inte vet jag, att det är en flicka. Vilken flicka? Och så sa att inte kommer ihåg vad hon heter. Min kaipares flickvän. Frågade han körkort, nu inte hade hon körkort när jag var 15 år gammal. Han hade från spårvagnen sett att jag körde utan ljus. Så ledde vi nu lambrettan till butkarna. Och så satt jag där hela natten tills vi fick det uppklarat på morgonen att vems det var. En annan gång var det en gosse jag kom ut från på första juldagen. Det var en kille på Museigatan som sa att hej, kan du inte kasta en snöboll upp dit i 50-våningen att han skulle vilja träffa sin flickvän. Och jag kastade en par snöbollar och ingenting hände förrän en polisbil kom tjutande. Och det var den här flickans mamma som hade ringt efter polisen och där stod hon och dörrar och kastade snöbollar på hennes fönster. Den här killen han stack ju iväg in i en portgång och hoppade och jag sprang också. Där kom en sån här 3 meter högt stängsel emot. Men så blev jag ju haffad.
Du berättade någonting om att ni flyttade på bilar också.
Sen när man blir lite större och starkare så, när man inte hade något annat att göra så. Det fanns en sån här ryppypeppo Renault. En kort liten bil som just passade in i en portgång på tväret när man lyfte in den i portgången. Gossisen hade ju svårt att få ut den sen och ägaren tyckte inte om det.
Skärpte du det någonsin?
Vi hade, det var rektorn i finska Norsen, han var präst. Så han förstod ju sådana problem. Och sen hade jag en härlig klassföreståndare som när alla andra... Vi hade en slöjdlärare, jag hade aldrig den här slöjdläraren. Men han kunde komma till mig och säga att nyt Bremer, olkaa ihan rauhallinen ainakin kuukausi. I lärarrummet så alla lärare vill ge er sparken. Att den enda som försvarare är klassföreståndare. Där igen så tänk att man aldrig han går att tacka.
Det behövdes liksom någon vuxen som brydde sig.
Ja. Hon trodde på mig ända in i det sista att i februari ännu när vi skrev höstens studentskrivningar och jag noterade finska norsens rekord. Jag hade ju långa tyskan och så skrev den och jag noterade -4 som vitsord. När alla andra killar sa att hon pinade och det där, så de förstod aldrig att hon aldrig brydde sig om. Det enda hon sa att hon drog djupt efter andan när jag aldrig klarade något. Hon sa att no, kyllä kai se Bremer kuitenkin pärjää. En kvart timme efter studentskrivningen tog slut klockan 3 så ringde hon till mig och sa att onneksi olkoon, kyllä teidät hyväksytään. Nu borde man i skolorna förstå att det där, så länge man lever för lärarna dör att man går och tackar dem. Min bästa kaipare var Juffi Grennär. Juffis farsa tog ju väl hand om mig att han var i praktiken min farsa. Och det där, och försvara mig också i alla väder när jag skulle få foten och allt möjligt sådant från skolan. Och på hans klass igen kom Harry Holman, stannade väl på klassen och Harry Holman var då den hård simmare. Och han drog med Juffi i simning och Juffi drog med i simning så att halva livet gick ju sen till simsporten och det där. Och det var nog det som räddade mig från gatan förstås.
Och sen det där att börja skriva det där journalistiska.
Ja, det var Perra Vidén, nattredaktör på Husis. Han sa att mig och Harry Håman att när ni ändå går på de där simtävlingarna så kan ni inte komma upp och skriva om de där tävlingarna. Sen efter tävlingarna när ni ändå är där. Där sitter jag fast i journalistiken ännu idag.
du har ju suttit i fullmäktige och stadsplaneringsnämnden och riksdagen.
Det var så att den där vännen Bengt Hellström som var i tiden motorjournalist på huset när jag skrev i tiden och högt uppsatt i det där SFP och Vanda fullmäktige. Han övertalade mig en gång att ställa upp i valet. Jag har ju aldrig varit partimedlem, men han sa att man kan nog ställa upp på SFPs listor. Han höll på med det ett halvt år med det där. Så sa jag att jag är intresserad av stadsplanering. Mm. Att jag inte är intresserad av att fullmäktige, men så ljög han ju åt mig. Han sa att, det där, att du kan inte bli medlem i stadsplaneringsnämnden om inte du är medlem i fullmäktige.
Det kan man ju visst.
Att du, ja. Och det visste jag inte då. Han sa att du måste ställa upp i fullmäktige. Och så ställde jag upp då och fick en massa röster och blev invald.
Vad var det kanske största som du åstadkom?
Bland annat jag talar för en cykelväg runt gamla begravningsplatsen på havssidan. Då var stadsplaneringschefen Salmivaara som inte förstod att alltså, det sägs att han hade körkort men han körde aldrig. Salmivaara fattade inte ett dyft vad det var frågan. Men jag försökte förklara att det här borde göras så, det här borde göras så. Då när jag började tala om den där cykelvägen så Salmivaara sa att det är omöjligt, det går absolut, det kan inte göras. Till slut fick jag den gröna Arpiainen, Laura Arpiainen som nu för tiden bor i Vancouver. Och hon började säga att men kanske det ändå skulle vara möjligt. Jag sa att vi döper den till Lauras boulevard om vi får igång. Nå, idag är den där.
Men om du funderar nu idag på Helsingfors och stadsplaneringen här och trafiken, hur tycker du att det funkar?
Nej, det funkar det ju alls. Det finns ganska överraskande mycket trafik genom stan. Människor bor på västra sidan och jobbar på östra sidan. Och hela trafiken löper längs den vackraste delen av Helsingfors, längs Esplanaden, norra Esplanaden, södra Esplanaden. För att om de ska ta en omväg så måste man ju köra runt hela Töleviken. Det är ju många kilometers omväg att köra. Och det enda klyftiga för att få bort trafiken från centrum är ju att göra den här centrumtunneln.
Ser du något?
Men den här centrumtunneln är ju det enda kloka att ta bort. Och ha därifrån inkörningar till alla de här underjordiska parkeringsplatserna.
Här bakom oss ser vi en massa gula, inte en massa, men några stycken citycyklar. Det är ganska tomma de här ställningarna. Vad tycker du om det initiativet? Det har ju många hurra för.
Det är ganska överdrivet det här att placera dem i sådana mängder. Framförallt när man tänker på hur länge stadscyklarna har funnits i Frankrike. Varför skulle det övas här i 2-3 år med sådana idiotiska system att man hittar de där cyklarna i kolerabassängen och i Tallinn och... Varför ska man alltid uppfinna hjulet på nytt när det bara är att gå till exempel till Mellan-Europa och ta modellen?